Jag fick besök igår av en gammal bekant som är 80 år gammal nu. Han kommer stanna till hemma. En gång i tiden så var han kanselist på en fotbollsförening jag spelade i. Och en gång i tiden missbrukare. Vi pratade lite. Och han har ju satt sitt hopp till någonting som han kallar sin Gud, någonting där uppe, men har väldigt svårt att bekänna Jesus som Herre i sitt liv. Och här hörde vi två sånger som handlar om Jesus. Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Ska jag sänka den? Sufflösen reste sig upp. Sänk micken. Ja, det är häftigt. Så nu sjunger vi två sånger som handlar om Jesus. Och sen hör vi den här sången som Pelle Karlsson. Jag vet inte om han gjorde den eller om han översatte den från någon annan. Han är min sång och min glädje. Jesus är min sång och min glädje. Och vore det inte utan honom så skulle vi inte vara en enda av oss. Kul att se er här förresten. Men ni sätter lite press på en annan. När ni är vana att höra bra undervisning. Och så blir det inte så undervisning kanske på det sättet idag. Det blir mycket bibelord kan jag tala om för er. Min fru här som inledde gudstjänsten, hon har en gång i tiden varit TMU-mamma. Var med ner på bibelskolan på samlingar och sånt här. Tack älskade Herre för att vi får samlas inför dig. Jesus, du är vår sång och glädje. Har vi inte dig Herre så har vi inget. Hur fint allting ser ut att vara. Hur fantastiskt allting är Herre. Så utan dig är vi ingenting Herre. Vi tackar dig Gud Fader för att du har sänt din son. Tack för Golgata, tack för korset. Tack för att vi får vara frälsta av nåd, räddade. Att vi får samlas tillsammans idag. Ni får ditt ansikte Jesus. Och Jesus, vi vill bara lägga ner allt vi har i vårt eget den här stunden. Vi vill bara släppa allting på dig. Och vi bara ber att du ska tala till oss den här förmiddagen, den här morgonen. Att vi får var och en det vi behöver i den här stunden här. Vi tackar dig Herre för det som sker runt om på jord just nu. Vi talar om väckelse här Gud. Vi talar om människor som möter dig på alla fantastiska sätt här. Vi ber att det ska ske också här. Och Gud, vad du ser alla mina tankar och funderingar för den här predikan. Och jag är så beroende av dig just nu så jag bara ber om din hjälp. Ja, i Jesu namn. Amen. Jag fick en film till mig på Instagram. Eller en länk till en film. Och jag vet inte, någon kanske har sett den. Jag vet inte. Det kanske fler som har fått den här filmen. En kvinna i, kan det vara, någonstans mellan 25 och 30. Som alltid i sitt liv hade sökt efter sanningen. Förlåt, jag är så snor idag. Jag är inte riktigt 100 heller, så det är inte bara det att jag snor inte bara av känslighet, utan jag är nog lite förkyld också. Ni känner ju inte mig, men de här församlingen känner ju att jag kan stå och snövla lite. Hur som helst så kommer jag tillbaka till den här kvinnan som var dansare, skådespelare och alltid sökt efter sanningen sen hon var ung tjej. Och redan som tonåring åkte hon runt i världen och till olika ställen för att söka efter sanningen. Sökte inom buddhismen, hinduismen, med shamanismen, new age och på olika ställen. Och sen så, hennes man var väl musiker om jag kommer ihåg rätt. Så säger hennes man till henne att kan du och jag en vän, vi åker ut till Nevadaöknen för att söka sanningen, säger han. De åker ut i Nevadaöknen och han har med sig en drog, en ört som de ska ta. Och så är man borta 20 minuter och så här. Men hon drog lite för mycket i sig där, så hon var borta hela natten. Och beskriver hur orolig hon var om hon skulle stanna i det här tillståndet och så här. Men sen på morgonen så helt plötsligt bara kommer Jesus.
Bara står framför henne. Och så berättar hon om sitt möte med Jesus. Så berättar hon om. Om hans ögon. Som hade en färg som hon aldrig hade sett. Han var stor. Han var lång. Men det gjorde han precis som vi gör när vi möter små barn. Han går ner och sätter sig på hennes nivå. Så gör Jesus. Han möter människor överallt idag. Och i muslimvärlden så hör vi berättelser om massor av människor som möter Jesus. Väckelser där det inte finns några kristna. De ropar efter hjälp. Om få biblar. Få möta människor som vill lära dem mer och gå vidare. Och om det händer där, då ska det hända. I psalm 16:3 så står det så här. Jag tror inte det är någon idé då att ni kanske hänger med, Yngve, för det kommer vara så mycket bibelläsning den här dagen. 16:3 så står det: anförtro dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. Så jag bara Jesu namn, så bara anförtror jag det här nu till Herren, den här predikan eller den här stunden, så att det får landa som det ska landa i mitt hjärta och i era hjärtan. Markus 14:22-31 säger så här: Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: ta, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Och han sa till dem: det är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många. Jag säger er sanningen, jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike. När de sedan sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Jesus sa till dem: ni kommer att överge mig. Ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet: jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då sa Petrus till honom: även om alla andra överger dig så ska inte jag göra det. Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Just denna natt, innan tuppen gal två gånger, kommer du att tre gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare: även om jag måste dö med dig kommer jag aldrig att förneka dig. Samma sak sa alla de andra också. Visst är det så här att man har haft en vattenkonferens. Jag har varit på Rallingsårskonferensen när den fanns, som barn och uppåt. Och det var fantastiska möten. Och det var enorma budskap. Man kände Guds närvaro. Ni har varit på olika samlingar ni också. Vi har haft samlingar här när Sandra har varit här bland annat. Billy Skoglund, Ingemar Hellner. Nu nämner jag bara de som är lite kända. Andra personer har varit här. Vi har haft vanliga enkla söndagsgudstjänster som den här. Då vi känner Guds närvaro har varit så överväldigande. Och vi har gått härifrån och vi har sett världen som en totalt öppen plats för oss att inta. Och så kommer vardagen och så glider vi in i det gamla vanliga ibland. Så här var det ju faktiskt med lärjungarna här. De hade haft en fest med Jesus. De hade varit tillsammans med honom. De hade varit med honom i 3 år. Han hade faktiskt format dem under 3 år. Ni kan gå på livskraft 3 år, va? Som längst. De flesta går 1. Ja. De hade gått med Jesus i 3 år och formats av honom. Och så är det här tentamen, kan man säga. De har den här festen, de har den här påskhögtiden och de har ätit lammet. De har delat brödet. De har sjungit lovsången som avslutar påskfirandet. Och så går de upp mot Olivberget. Och så får de höra att de ska förråda honom allihopa. Och det är ju totalt otänkbart att det ska hända i deras värld. Och så kommer de upp till Olivberget och så vill Jesus att de ska hålla sig vakna. För de ska, han vill gå vidare och be. För han vet ju vad som väntar. Han behöver deras förböner. Och så sover de. Och han hittar dem tre gånger sovandes. Han sover tre gånger. Är det inte så som våra liv också ser ut ibland? Vi vill mycket. Och vi lovar Herren mycket. Och vi har förhoppningar. Och när vi ser tillbaka till livet. När man kommer upp i åren. Ni är ju inte där än. Vi är ju där. De flesta av oss. Och vi ser tillbaka på livet. Så inte alltid har det blivit som vi har velat och hoppats. I alla avseenden. Eller hur? Så kommer Golgata. Jesus dör på korset. Petrus förnekar Jesus. Allting är totalt kört och nattsvart. Och vad gör man då? Man gör det man brukar göra. Eller hur? Vi kanske säger att vi ska minsann be, vi ska fasta, vi ska verkligen se till att vi drar ner Guds rike. Det blir tufft och jobbigt. Men det orkar vi definitivt inte göra alla gånger. Utan då är det så lätt att vi ger upp. Vi går tillbaka till där vi har varit innan, för där känner vi oss trygga och hemma. Ja, och det gjorde ju faktiskt de här lärjungarna. Petrus, han, det har gjorts en sång i Sverige om det. Jag går och fiskar, heter den. Nej, men allvarligt talat, han gick och fiskade. Det var hans trygghet. Det var den han var, det var hans liv innan. Vi gick han tillbaks till. Och flera av de andra sa samma sak. De hängde på. De kommer till Tiberias sjö och de är där och fiskar. Och de är sju stycken. Och så står det så här i Johannes 21, 1-17. Ja, vi kan börja från vers 4. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: "Mina barn, har ni inget att äta?" De svarade: "Nej." Han sa: "Kasta ut nätet på höger sida om båten, så ska ni få." De kastade ut nätet. Och nu orkar de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade. Det är Herren. Sa till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig. För han var inte klädd och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter med båten. Med fisknätet på släp. De var inte långt ifrån land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de sin koleld och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa till dem: bär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Den var full av stora fiskar. 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem: kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. Och fortsätter man att läsa så är det stället där Jesus sen frågar Petrus om han älskar honom. Och han får sin kallelse. Jag blandar mina papper ihop så lite här. Visst är det fantastiskt att trots att lärjungarna kände sig illa till mods, de hade tappat sin dröm och de var desillusionerade, så är det inte de som behöver komma till Jesus. Han kommer till dem. Det är inte deras prestation. Det är inte deras förmåga att dra honom till sig. Det står i Bibeln: sök mig så ska ni finna mig. Det står också att om ni närmar er mig så ska jag närma med er, står det också, eller hur? Men här är det Jesus som kommer till dem mitt i deras uppgivenhet, sorg och bedrövelse. Och inte bara det, inte bara att han kommer till dem. Han ser deras behov, vad de behöver. Här var det fisk, men i våra liv kan det vara annat, eller hur? För mig är det också en bild på församlingen. Det här, vi ska vara människofiskare, står det. Och här säger Jesus till dem, kasta ut nätet på höger sida. Och någon gång när jag var barn så hörde jag en predikan av någon som sa att fiskarna där kastade inte ut näten på höger sida. Man kastade ut näten på vänster sida, för så gjorde man. Eller hur? Och känner vi igen det resonemanget från vår egna liv och från kanske också en församlingsliv, att vi gör som vi alltid har gjort. Och här säger Jesus, kasta inte ut på den sidan ni brukar kasta ut på andra sidan. Och de lyssnade, fast han i deras ögon då var en främling. Eller hur? Ingen som kanske kunde fisket, men någonting hos honom gjorde att de lyssnade. Och kastade ut på andra sidan och fick fisken. Och de fick så mycket som de knappt fick upp det. Och det är också en häftig bild som jag ser på församlingen. De fick så mycket som de knappt fick upp det. Men vet ni vad det står? Ändå höll fisknäten. Eller hur? Ändå höll det för att ta emot fångsten. Jag tror precis samma sak är det med vår församling och andra församlingar. Gud har inte för avsikt att vi inte ska klara av att ta hand om den fisken, den fångsten som vi ska få när vi lyssnar på honom och följer honom i det han säger att vi ska göra. Då kommer allting räcka till, allting kommer att funka, det kommer att hålla och fisken kommer kunna bärgas för Guds rike. Och så för att gå tillbaka till våra egna liv. Vi kan vara desillusionerade. Vi kan tycka att vi har brustit i olika avseenden. Vi kan tycka att vi inte är där vi vill vara. Men vet ni vad det står? Som Katarina läste, det som är intressant. För vi förberedde den här gudstjänsten utan att tala om vad vi hade var för sig. Och hon läste Jeremia 31:3 som inledning där. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd vara kvar över dig. Jag tror inte det finns någon enda av oss här inne. Definitivt inte av oss äldre. Som kan säga att vi aldrig har upplevt Guds nåd över våra liv. Och inte bara en gång utan flera gånger. Andra Korinthierbrevet 12:9 är Paulus som skriver. Och han säger ju samma sak. Den är fantastisk man. Jag hörde en radiointervju en gång. Var det en som en icke-kristen skådespelare som hade fastnat för Paulus brev som han sa är något av det mest fantastiska som har skrivits. En svensk skådespelare som också har gjort föreställning av det här, om Paulus brev. Och han är inte frälst. Man beundrar det Paulus skriver så mycket så han säger att det är bland det bästa som har skrivits. Då står det så här, andra Korinthierbrevet 12:9. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så sitter du här inne just nu som tycker att du inte håller måttet i andras och dina egna ögon och att din tro inte är som du skulle önska, så är Guds nåd nog för dig. För hans kraft fullkomnas i svaghet. Nu ska jag läsa ett jättestycke i Bibeln. Ett jättestycke är det ju inte, men det är ett uppslag i min bibel. Jag vill läsa från första Korinthierbrevet kapitel 12 från vers 12. Och nej, Yngve, jag vill inte att det syns något där uppe den här gången. Och så ska jag läsa till och med kapitel 4, vers 3. Och jag skulle önska att ni bara blundar och bara lyssnar på vad Gud säger här. Till liksom kroppen är en och har många lemmar. Men kroppens alla lemmar, och de är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem, som han har velat. Om allt sammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder. För att det inte ska uppstå splittring i kroppen. Utan lemmarna ska ha samma omsorg om varandra. Om en lem lider så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras gläder sig alla lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp, var och en för sig lemmar. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Inte väl alla apostlar, inte väl alla profeter, inte väl alla lärare, inte utför väl alla kraftgärningar, inte har väl alla gåvor att bota sjuka, inte talar väl alla tungomål, inte kan väl alla uttyda. Men sträva efter de nådgåvor som är störst, och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska upphöra. Och tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer skall det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn. Tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Sträva ivrigt efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Vill jag bara fortsätta direkt på det och läsa från Efesierbrevet 3. 14-21 och sen också vers från kapitel 4, vers 7. Därför böjer jag mina knän inför fadern, han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus inom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evighetens evighet. Amen. Och så står det lite längre fram så här då. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och ha överinseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Så vill jag avsluta bara med en vers från psalm 37:5 som är nästan exakt likadant som den jag inledde med. Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Tack älskade Herre för att du är den du är. Tack för att du är trofast. Tack för att du är helig och rättfärdig. Du är fruktansvärd. Men du är också alltid så nära oss Herre. Tack Jesus Kristus för att du har dött för oss. För att du har gett oss ett evigt liv. Tack att vi har frälsningen och vi har fått nåden som en gåva. Jag tackar dig Gud för att du ser var och en av oss Herre. Du vet precis vad vi brottas med Herre. Och du vet precis också vad vi behöver. Veckan som ligger framför Herre. Jag vill bara be om dina välsignelser över var och en av oss Herre. Tack älskar Jesus. Hjälp oss att ta åt oss de här orden ifrån. Som vi har läst upp idag Herre Jesus. Det här om kärleken Herre. Lär oss att leva ut för varandra Herre Jesus. Lär oss att fungera som du vill vi ska fungera tillsammans. Tack för att du är den som hjälper oss Herre. Tack för att du inte bara lämnar oss i sticket. Utan du är alltid med i allt som händer. Och ger oss precis det vi behöver för att gå vidare dag för dag. I Jesu underbara namn. Amen.